I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och det känns som att vi är tillbaka, Patrik.
Ja, det var ett tag sedan vi spelade in nu. Sista vi gjorde det var väl den här katastrofpodden där vi fick hjälp med en vikarie och klippa ihop den, va? Sen gjorde vi två frågeavsnitt innan då, så blev våran ordinarie klippare upptagen där.
Ja, men exakt. Han fick barn och det var sommar. Men nu är vi tillbaka äntligen. Mer sugna än någonsin på att höja beredskapen i riket.
Nu.
Du, Patrik, hur är din beredskap just nu?
Ja, den känns... den har ju aldrig varit så bra.
Är det så?
Ja, så är det. Jag tycker ju att det är rätt skakigt nu. Så att vi har ju ansträngt oss extra mycket. Det är väl så här också att nu när vi har börjat jobba med det här så tänker man ju mer på det också. Man blir ju mer... Nej, men vi ska ju göra en podd och man jobbar med det här och så vidare. Och dessutom har jag gjort en småbrukarkurs och sånt där i år. Och ja, det blir ett högre fokus helt enkelt.
Ja, men det är ju det här som är grejen med filterbubblor som man hamnar i på internet. Att man, om man håller på och kollar efter någonting så är det som att man får sin världsbild bekräftad hela tiden. Och så är det ju för oss också. Det är inte det som att vi är immuna mot det. Så om man följer konton som handlar om beredskap så tänker man mer på beredskap och tänker att det är många fler som tänker på beredskap och sådär. Mm. Men, ja. Och vi hoppas att det är så också. Att det är fler som tar tag i att förbereda sig för olika eventualiteter. Vi annonserade ju innan semestern på Instagram efter frågor till podden. Och vi fick ju helt otroligt mycket frågor. Vi började beta av dem innan vår klippare började sommarlov. Men vi har ju väldigt många kvar. Jag tänker att vi kör på med dem, Patrik. Det känns kul. Jag tycker att det var liksom ett bra sätt att prata om olika ämnen som har med beredskap att göra. Eller vad säger du?
Ja, jag tyckte det var väldigt roligt faktiskt. Så vi kör på. Vi skjuter från höften. Kör!
Du, då kör vi igång med en gång. Vi har fått frågor från Holvägg om bevattning.
Mm.
Hon skriver så här: kan jag samla vatten från ladans eternittak och i så fall ner då i en IBC-tank, och hur skapar man då tryck i den IBC-tanken för att kunna sprida till en lite större odling?
Oj, ja, jag kan väl säga så här att jag är inte rätt man att fråga angående eternitplattorna egentligen. Så jag får vara ödmjuk där. Jag kan säga vad jag tror dock. Jag tror inte det är någon fara alls.
Det tror inte jag heller.
Utan det är så här att faran med eteniten, det är ju att det innehåller asbest. Och det är ju om du börjar bryta i detta och det blir damm och det knäcks och sådana saker, va. Därför så krävs det ju specialutrustning och sånt när man ska plocka ner det. Men när det ligger på taket så är det ett väldigt bra tak. Det var därför man använder dem, va. Så ja, är det.
Ja, för jag samlar ut vatten från mitt eternittak på ladan. Jag var också rädd för det där, men jag frågade runt lite och jag fick ungefär samma svar som du säger nu. Att det är antagligen ingen fara. Det ska liksom mycket till för att det ska komma in i vattnet åka ner i IBC-tanken, åka ner i jorden och sugas upp i planten och sen ner i min mage. Det är liksom, ja, som jag fattar det så funkar inte det farliga med asbest riktigt så. Så det är nog lugnt.
Ja, det är väl framförallt vid inandning också som det är. Ja, det är ju fibrer och de har hullingar på sig i asbest så att de fastnar i lungorna helt enkelt. Va? Och så får du, vad hette den sjukdomen? Den var ju vanlig förr när man använde asbest överallt. Ja, visst du inte
sotlunga.
Det?
Sotlunga.
Fibros eller något sånt där. Jag vet inte. Kommer inte ihåg. Låg för
men
långt
du, då tycker vi att Holvig kan samla vatten på sitt etenitak eftersom
ja.
Jag gör det.
Vi tycker det, men vi är inga experter på området. Vi får lägga in det eftersom det är ett lite allvarligare område där. Så tycker man får vara ödmjuk och säga det också.
Men hur ska Holvig tänka i övrigt då med den här regninsamlingen?
Ja, det där är en väldigt bra fråga. Lite synd nu då att vi tar den efter semestern i och med att det var torka på hela ostkusten hela sommaren, så skulle vi ha tagit i början på sommaren. Men ja. Det får bli för framtiden det här också.
Ja, men exakt.
Det finns en, jag tänker så här, en IBC-tank. Jag tänker vi får ta lite allmänt om vatten så man förstår vad det handlar om. Du har ju testat.
Ska vi börja säga vad en IBC-tank är bara så att folk fattar det?
Ja, just det. Det är de här stora plasttankarna på ungefär en kubikmeter som finns. De brukar stå på en typ av pall med en korg runt sig. Och så är det en kran i nederdelen. Det är sånt man använder i industrin när man... ja, någon som har ett stort industribageri kanske köper rapsolja i sådana enkubikstankar för sin produktion till exempel.
Ja, eller hallonsylt finns det också.
Ja, det finns jättemycket.
Ja, ja. Men du köper liksom inte hallonsylt i IBC-tank eller?
Nej, men jag har väldigt mycket IBC-tankar. Du var ju faktiskt och hälsade på nu.
För jag har faktiskt varit hemma hos dig i själva preppborgen i Värmland. Ja. Och det var ju väldigt mycket IBC-tankar. Men vad otroligt, vilken vacker plats du bor på, Patrik.
Ja, det är det faktiskt. Den är riktigt fin.
Det är också så tydligt sådär, när det är sånt otroligt sånt där böljande skogslandskap med mycket barrträd. Och sen i det, insprängt på en bergsida, ligger din oas med artrikedom. Och det är ju väldigt mycket odlingar. Vad kul att se. Inspirerande.
Ja, vad roligt.
Men i alla fall, du har väldigt mycket IBC-tankar. Och du ville säga någonting om vatten i allmänhet.
Mm. Jag får väl säga så också att jag har väldigt mycket IBC-tankar för att jag tänkte göra en husbehovsfiskodling en gång i tiden. Men min hustru har hejdat mig då. Så att nu ska jag göra lite regnvatteninsamlingssystem av det där. Men då har jag också räknat på detta.
Mm.
Alltså du tycker ju det inte ska vara en mattepodd, va, men jag tycker ju ändå mellanstadie eventuellt högstadiematte kan vi ju ta lite grann, för det är lite synd om inte tar detta i grundskolan hur användbart det är med matematik, alltså många fattar ju aldrig det där riktigt. Men nej. Om man, vi har ju pratat om det förr att vi ska försöka vattna 25-30 mm om man kör med spridare i veckan.
Ja.
Och gör man...
Vänta, är ni med på det nu då? Så att per vecka så behöver man alltså vattna 25-30 mm i sitt trädgårdsland eller sina rabatter. Ja. Det är så mycket vatten som växterna behöver om det ska vara ultimat liksom.
Mm. Det beror lite på vad du har för jord. Har du en lätt jord så, alltså sandigare mer så, då kan det vara bättre att dela upp det på ett par vattningar. Just i och med att det dränerar undan mycket och sådär, va, att det har en jämnare och tillförsel.
Och regnar det så behöver du vattna, då kan du ju vattna mindre.
Ja, det var det där. Jag känner igen att du har nämnt detta i något tidigare poddavsnitt, att jag sa till dig att skaffa en regnmätare.
Mm.
Och så har du koll på hur mycket det regnar. Regnar det 15 mm, ja, då vattnar du 10-15 mm så du kommer upp till 25-30. För det lär man sig ganska fort när man håller på med den här intensivare grönsaksodlingen, att vatten är den bästa gödseln. Alltså, det är vatten som gör att du får fina, stora, saftiga grönsaker. Det behövs vanlig gödsel och så också, men vatten är verkligen nummer ett, va?
Verkligen.
Ja. Och utgår man då ifrån de här 30 millimetrarna, och så blir det torka och regnar ingenting på sommaren. Du har inte haft regn på 2 månader nästan, tror jag, innan det kom nu, va?
Ja, men exakt.
Ja. Om man tänker sig ett grönsaksland på 100 kvadratmeter, 10 gånger 10 meter, en ar faktiskt kallas det. Det är det som är en ar, som är måttenheten.
Det är också så man mäter pirater.
Ja. det är 30 millimeter, alltså 3 centimeter på en sån.
Mm.
Det är alltså 3000 liter vatten. Det är 3 sådana IBC-tankar i veckan.
Det är väldigt mycket vatten.
10 gånger 10 meter. Mm. Ja, då förstår man ju betydelsen av regn alltså.
Mm.
Och det här betyder ju också att man får faktiskt fundera lite grann kring det här. Speciellt om man tar lite allvarligare på det här med lite mer långtidsberedskap och så här. Vi har varmare klimat som det ser ut också. Kan betyda att det blir längre torkperioder på sina håll. Jag vet, förr pratade man om sydöstra Sverige som försommartorka. Nu tycker jag det är hela östkusten var och varannat år. Jag tycker det, så länge jag har känt det, har det varit torrt på somrarna, tror jag.
Ja, ja, men så det är ett väldigt torrt där jag bor. Ja. Nu bor jag är liksom lite extremt eftersom det är som nästan skärgårdsklimat hos mig. Och det finns liksom terrängen gör att just precis halvön där jag bor så regner extra lite.
Mm. Ja, men jag var ju, hade ju en avslutande kursdag för i Dalarna igår.
Mm. Och då en biodlingskurs.
Ja, precis. Och då pratade jag med folk där såklart. En del hade skaffat bin och jag hörde hur det hade varit att orientera och gav råd och så inför invintringen och sådär. Och det hade ju varit torrt efter hela kusten i princip alltså.
Mm. Mm.
Så du var inte ensam.
Nej.
Men det, alltså, om vi tittar på det här då, så är ju det här med att odla, en grundläggande förutsättning för det är ju alltså att kunna vattna egentligen, va? Och behöver du 3 IBC-tankar i veckan för 10 gånger 10 kvadratmeter, då inser man ju ganska fort att ska du vattna liksom i 3 veckor så är du uppe i 9 IBC-tankar. Va? Det blir många IBC-tankar det här.
Ja. Precis, för om jag får flika in, för jag har ju hållit på lite med det här som ett projekt här på gården. Och jag skaffade en IBC-tank som fylls från mitt ladtak, och det går ju väldigt snabbt att fylla den för taket är stort. Men det är också väldigt snabbt att tömma den, märker man. Alltså jag hade ju den så att den kunde vattna in i växthuset. Och även med droppbevattning där, så det var ju bara några dagar så var det ju den slut.
Mm. Och då är ändå droppbevattning sån att det, när man vattnar med spridare, då får du väldigt mycket avdunstning. Alltså det går upp i atmosfären, i luften igen, va? Och det ökar ju om solen skiner och det är varmt. När man behöver vattna extra mycket. Blåser det så ökar ju avdunstningen också. Så att det är nästan halv effekt om du vattnar en solig, blåsig dag, va?
Och så vattnar du också gångar och breve och...
Ja, precis.
Men nu vill jag väl också säga, det går ju väl inte riktigt att köra vattenspridare från IBC-tank om du inte har en pump.
Ja, men det är ju bara att ha en vanlig pump. Den kostar ju inte mycket, va? Du vet, en sån här hydropresspump som man har.
Ja, ja.
Det är låga kostnader. Och det blir väldigt bra tryck och så med den. Så att det är ett litet bekymmer då.
Okej. Okay.
Men det jag skulle säga i alla fall är det här att det går ju att göra åtgärder då. Droppslang. Jag tänker att du nästan kan halvera bevattningen om du har droppslang som ligger i raderna.
Mm.
Har du den nedgrävd så är det definitivt det, va?
Mm.
Bra nära i alla fall. Har man spridare och vattnar på kvällen istället, när temperaturen har sjunkit, vinden kanske har lugnat sig, så går det också åt mindre. Det är också ett sätt att spara vatten. ytterligare ett sätt att minska bevattningsbehovet, det är ju det här som du har varit inne på några gånger med täckodling. Alltså att du lägger organiskt material framför allt. Det går ju att ha dukar och sånt också. Men gräsklipp, hö, den typen av material på jorden. Så att inte solen lyser direkt på jorden. För då minskar avdunstningen också.
Det vet man ju till exempel om man vänder på en sten. Då är det ju ofta fuktigt under den stenen. Och det är ju för att det är isolerat och för att det inte avdunstar där.
Ja, och har du odlat med marktäckning någon gång och lyfter på det marktäcket så ser du ju dels en väldigt luckefin jord. Du ser att den är fuktig och du ser större jordinsekter och sånt under det här. Så du ser att här trivs liv alltså.
Här måste jag också flika in en varning som du har lärt mig, Patrik.
Ja.
Man ska inte täckodla med halm. Skillnaden på hö och halm är ju att halmen är mycket mer kolrik. Så den suger då kvävet ur marken. Det är dåligt.
Ja, och det gör den ju på det viset att de mikroorganismerna som bryter ner halmen behöver ju kväve också. Va? De behöver både kol och kväve. Och då får de ju bara kolet ifrån halmen i princip. Vilket gör att kvävet kommer ifrån jorden som skulle gödsla dina växter. Alltså det här går ju att komma i kapp det här så att du bygger upp en större kvävemängd och så vidare i det. Men när man börjar med det så kan man råka på den här problematiken då. Sen har du ju, alltså det är ju det här, det är ju för- och nackdelar med allt. Nu tar vi upp de här positiva effekterna ur bevattningssynpunkt med marktäckning och sånt. Och flera andra positiva effekter också. Men du kan få problem med sniglar. Till exempel, man får vara försiktig runt gurkväxter så att inte man tar för mycket marktäckning runt själva skälken där, för då får du rothalsröta och sådana saker då. Va? Så att,
och sorkille också, täckodling.
Ja, precis. Så att man får pröva utifrån sin kontext, men det är definitivt en bra metod när det gäller att spara vatten. Så är det, för du minskar avdunstningen, så det är en viktig grej. En grej till som jag skulle vilja säga om bevattningen då, ur beredskapsperspektiv, det här att kunna hushålla väldigt mycket med vattnet då. För det är ett riktigt beredskapstänk alltså. För det är inte så lätt att få tag i vatten om det blir riktigt kärvt, va? Kanske, om man inte bor på rätt ställe. Det är ju att vattna med kanna.
Klassiker.
Ja, det är ju det, va. Och jag är ju en sån där som förordar att de kostar ju nästan ingenting, vattenkannor, va. Inte om man har normala vanliga anställningslöner i alla fall. Sen är det ju folk som har olika ekonomiska förutsättningar givetvis. Ja, men det är några tior för en sån här 10 liters vattenkanna då. Och jag har ju tidigare pratat om den också. Att de ska liksom stå fyllda med vatten. Skulle det vara så att det börjar brinna någonstans i gräs och sådana saker. Och du har vattenkannor med strilarna på. Det är viktigt. Så släcker du gräsbrand hur? Alltså du kan nästan springa förbi den här fronten som brinner fram i gräset med den här strilen och det slocknar när du går över. Det är oerhört effektivt. Det är den ena delen då som gör att jag förordar att man aldrig mindre än 6 vattenkannor i alla fall. Det är ett minimum.
Verkligen. 10 kilo smör, 6 vattenkannor.
Ja, 2 ballongvispar och 2 vanliga. Ja. Kannorna där. För är det så att du har du en IBC, kör vi lite matematik igen. 1000 liter vattenkanna, 10 liter. Det är alltså 100 vattenkannor i en IBC.
Ja.
Mycket bärande blir det, va? Därför vill man ju gärna ha en infrastruktur för bevattning. Du börjar väl med vattenkannor i början, Kalle, och så börjar du diskutera bevattning med mig ganska fort där, om inte jag minns fel.
Det stämmer, men jag har också haft några delar av mina odlingar i sommar som jag har kört med vattenkanna, och det har varit, ja, det blir mycket konkande, många vändor till vattentunnorna. Men det finns också något här, alltså för vi har ju ganska dåligt med vatten i vår brunn också. Och då finns det ju något väldigt, väldigt tillfredsställande med att använda vatten som man har i en tunna.
Ja.
Istället för att öppna kranen. För det är liksom ångest.
Mm. Nej, men tar du en vattenkanna så kan du ju vattna direkt där plantan är, va?
Mm.
Och då får du en väldigt... alltså det är ju det mest sparsamma som finns i princip, va, kan man säga. Det tar ju sig självt en IBC som räcker till en tredjedels veckovattning räcker till, med spridare räcker till 100 vattenkanner, fulla vattenkanner. Det åstadkommer, man åstadkommer ändå en hel del vattning med 110 liters vattenkanner, va? Så är det.
Ja, verkligen.
Ja, kombinerat med lite marktäckning och sådana saker då. Kanske ta till det där extra och vattna på kvällen.
Men när det gäller infrastrukturen där så är det också smart då att få upp IBC-tanken lite så att du kan använda kranen för att fylla vattenkannan.
Ja, precis. Det är också det här med branden då, eftersom jag förordar det i brandtänket. Att även de som har vanliga sådana här regnvattentunnor som har blivit populära det sista. De kan ju också tänka på det där. Visst, vatten, de är fyllda. Kanske då, som jag sa här, vattenkannen, att man lyssnar på det. Det står 6 stycken där, minst. Men de kanske tumps. Och då är det ju väldigt bra om någon kan stå och fylla på dem under en vattentunna eller en IBC eller någonting då. Va? Det bara är att ställa dem under och öppna kranen och fylla dem.
Mm.
Och det är även för vardagsvattningen också givetvis. Men...
ja, en öppen vattentunna kan man ju bara trycka ner vattenkannan i. Men en IBC-tank är ju stängd, så den behöver man ju få upp.
Ja.
Ja.
Man ska se upp med, visst du kan... man ska vara lite försiktig med vattentunnor med öppna, beroende på storlek och så i och för sig. Det är bra att ha lock på dem.
Varför då?
Alltså, ja, alltså barn som står på huvudet i en vattentunna är väl ingen grej man vill tänka på helst.
Ja, det är sant. Jag har två riktigt jävla toppen vattentunnor faktiskt. Jag hittade dem hemma hos en kompis. De hade legat där när de hade köpt huset. De låg i en slänt, halvt överväxta. Så en var trasig, en var hel. Jag tog hem dem där, lagade den trasiga. Och så nu har jag två stycken 500 liters vattentunnor. De är ashärliga. De fylls också, eftersom jag har så stort ladugårdstak så fylls de nästan direkt. Så jag har, efter om det har regnat, om det kommer en rejäl skur, då har jag sen två stycken 500 liters vattentunnor som är fyllda. Utöver en IBC-tank då.
Ja, vi kan ju, just det där att det fylls fort, det är ju också intressant. En liten matematikövning man kan ta då. Vi har ju ungefär 600 millimeter, det varierar lite från olika ställen och så. Men någonstans 600 millimeter nederbörd per år. Och tar man då ett tak på 100 kvadratmeter igen då, ganska rimlig villatak egentligen.
Mm.
Vi sa det att 30 millimeter är ju 3000 liter.
Mm.
Och det är en 20-del av 600. Så 20 gånger så mycket regnar det på ett sånt tak per år då. Det är alltså 60 000 liter, 60 IBC-tankar.
Det är ju mycket vatten.
Ja, och då förstår man ju att det kanske är, vill man verkligen göra något av det här, då är det ju damm som man måste göra alltså.
Kul att du säger det, Patrik. För att jag har ju nämligen ett dammprojekt som pågår över tid här på gården.
Mm.
Jag grävde en damm förra sommaren. Jag grävde egentligen bara ett stort hål med min minigrävare. Det tog 2 dygn. Det var... i gammal havsbotten där jag grävt, så det var väldigt lerigt, så att jag fick rådet att bara låta det vara, och för att det skulle bli, det tätar ganska bra den där leran.
Ja.
Men det har inte tätat tillräckligt bra, utan jag har mycket vatten när det har regnat, och sen så försvinner det sakta, genom avdunstning men också framförallt genom utsippring i sprickor och så. Så nu är min plan att lägga duk faktiskt, det kommer jag göra de närmaste veckorna.
Ja, vet du vad jag ska säga då? Jag tycker... det finns ett material som är, vad kan det vara, 20 mm tjockt. Som är en matta av en typ av lera som blir väldigt vattentät. Så slipper du de här gummimattorna och plastmattorna och det här i dammen.
Men vad är det för material? Är det några skivor man lägger
nej,
ner?
Nej, nej, nej. Det är en rulle med lera som sitter på en duk liksom. Som gör att det blir... jag såg det här första gången hos Richard Perkins på Ridgedale.
Mm.
Det har du hört talas om.
Ja.
Ja, han är otroligt duktig kille, man.
Det känns han... lite som att han vet om det också.
Ja, ah, han är duktig.
Ja, ja, ja. Vi går vidare. Ja.
Han gjorde det i sin damm, så jag såg när han gjorde detta där. Och det fungerar väldigt, väldigt bra. Då får du mer ett naturmaterial som tätar, ett tätskikt istället.
Ja, men vad spännande. Ja, det ska, ja. Det ska jag googla rätt på.
Mm.
Men så jag, det är i alla fall min plan. Och det, den kommer ju då att fyllas. Och om jag har ett sånt där tätt material, vilket material det nu än är, så kommer, det, kommer jag att ha vatten igen året om. Det är härligt.
Ja, det är det. Och du, jag tänker om du ska kosta på det här materialet och få i det där. För jag, det, titta på det innan du tar sån här vedervärdig gummiduk som sitter upp på kanterna svart. Ja. När vattennivån sjunker lite och sådär. Fundera på och räkna lite. Du vet, längden gånger bredden gånger höjden. Hur stor damm du ska ha. Det är ju alltså en otroligt viktig resurs. Du har ju faktiskt en egen grävmaskin, även om den inte är så stor. Det tar lite tid att gräva även med den. Så hur mycket vatten vill du ha tillgång till för att kunna vattna och så vidare, om du kan hålla igång en pump där, så att du kanske ska göra lite större damm.
Kul att du säger det, Patrik. Jag fick faktiskt hit en kompis som har en lite större grävmaskin som också kan ha sån här rotortilt eller vad heter. Den kan vända skopan. Ja. Så det är lite lättare att jobba med. Så jag har, min damm är nu med dubbelt så stor som när du var här sist.
Mm. Jag vill göra en liten kontrollfråga där då, Kalle.
Mm.
Gjorde du en sån här platå runt kanterna nu då?
Mm. Ur barnsäkerhetssynpunkt.
Ja, precis. Så att när de trillar i så är det grunt runt kanterna och inte en brant kant ner så de inte kommer upp.
Ja.
Bra.
Jag förberedde också för en liten brygga åt ankorna faktiskt.
Ja, vad bra.
Men jag tror, nu kommer jag inte ihåg, har jag inte måtten exakt i huvudet. Men jag tror att det är närmare 100 000 kubik i den här nu.
Nej, vänta nu. 100 kubik.
100 kubik.
Ja, precis.
Annars har det varit väldigt stort. Ja, som Vänern.
Mm, 100 000 liter.
Exakt.
Ja, nej, men alltså där har du ju en ordentlig resurs då alltså. Men då är det nästan så du ska kunna ha lite liv i den där också.
Det är faktiskt planen.
Det är, vad är det du ska göra för något?
Jag vet inte om man får ha kräftor. Men om man får ha kräftor, då vill jag ha kräftor i den.
Ja, det finns ju folk som odlar kräftor kommersiellt i dammar. Det är väl så att då får väl du också göra det, Kalle. Men du kanske... Ja, man ska ju anmäla det mesta nu för tiden så att myndigheterna har koll på dig.
Just det.
Mm. Så det kan väl vara något sånt då. Men du får väl kolla upp det innan du sätter i kräftor.
Har du något förslag på vad jag ska ha i min damm utöver kräftor?
Alltså det finns ju olika typer av fisk som du kan odla också alltså. Det gör ju det.
För det är nämligen, det är som ett mörkt hål i min matproduktion. Jag har ju ingen tillgång till fisk. Jag fiskar ju typ inte. Så vi har ju inte fisk hemma. Därför äter vi inte heller fisk.
Nej, du vill ju inte ge dina barn dioxin.
Ja, men exakt. Men det känns så muggigt med den mesta fisken man köper i affären. Så det vore ju toppen att ha fiskodlingar hemma.
Mm.
Ja, det får vi prata mer om i ett annat avsnitt. Nu har vi pratat en halvtimme om Holvegs fråga om samla
regnvatten. Jag får bara en sak. Vi var ju inne. Vi behöver inte ta fiskodling också idag. Men jag tänkte ändå säga det. Just det här med produktion av fisk i vanligt vatten, om man säger så. Alltså, tar du i en sjö, om du inte gör på något speciellt sätt, så utan fritt levande då i en bra sjö så blir det liksom 5-6 kilo kanske i årlig tillväxt per hektar, alltså per 100 gånger 100 meter.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det är inte mer. Så ska du ha fisk och det ska bli någon produktion så får du ju ha foderanläggningar och sådana här grejer i en sån där odling i så fall.
Just det.
Det är ingenting som man bara kan lämna vind för våg, för då blir det ju ingenting.
Nej. Där. Men det kommer fortfarande vara bang for the buck kommer ju vara hög, precis som att ge gräs till en kossa. Så är det ju billigare, ett billigt sätt att skapa kalorier.
Ja, det är det. Och absolut. Och sen har du framförallt en damm, en branddamm och en bevattningsdamm som heter duga.
Mm.
Så är det.
Men för att svara på Holviks fråga här bara då, så du viftade förbi det lite snabbt förut, det här med pump. Och jag fattar att det för vissa kanske det är självklart hur man ska tänka med en pump för att driva upp trycket i en EBC-tank. Men jag kan inget om sånt där, så du får gärna berätta noggrannare.
Mm. En sån enkel pump som jag beskrev där, det är ju en pump då, va, som suger upp vatten. Den kan suga på 7 meter. Höjdskillnad egentligen, det är det maximala. Sen blir kraften, dragningskraften eller vikten på det här vattnet i ledningen för hög, så den kan inte suga högre än 7 meter.
Mm.
Men du har också en större behållare i den. Man brukar ofta se en pump som står uppe på en cylindrisk behållare. I den där behållaren så finns det en gummiblåsa, en hydropress. Och man ska också se till att fylla i ett tryck i den där med en cykelpump. Och det brukar ofta vara 3 hektogram mindre än starttrycket. Så det är lite lägre än starttrycket. För då är det så att då pumpar ju pumpen så att den fyller den här gummiblåsan. Och när det blir ett visst tryck i den här, trycker in ett visst mängd vatten i den, så blir det ett tryck. Och då när det blir tillräckligt tryck, då stänger den av.
Mm-hmm.
Och sen om du tappar ut lite vatten, då sjunker ju trycket och det pressas ut av den här gummiblåsan. Och när det blir tillräckligt lågt, ja, då startar ju pumpen igen, va?
Just det.
Då har ju du sett att din pump kör ju upp i din, du har ju en hydrofor. Och då är det ju istället en stor stående metallcylinder som du har en luftkudde uppe på.
Just det.
Så att du pressar ihop den här luften då istället.
För att få upp vatten ur min brunn i det.
Ja, precis. Så att du kan lagra upp lite vatten och ha ett jämnare tryck också. För det är därför man pressar ihop luft då. För luft går ju att pressa ihop så du får ut ett ganska många liter vatten. Med relativt liten tryckförändring då.
Men nu pratar vi om den liksom permanenta installationen i mitt som pumphus där jag har min vatten. Där jag
Det går att ha ute också då, fast det blir lite
för det är det jag undrar lite. Om vi pratar om IBC-tankar nu. Ja. Har man en sån här avancerad grej till en IBC-tank? Hur står den? Vad är den? Hur gör man?
Ja, men alltså vad kan den kosta en sån där? Mellan 1500 och 2500 en sån där pump som vi pratar om då. Den är ju flyttbar och bärbar och så är det 2 anslutningar. En där du sätter den här sugslangen i då, så kan du slänga ner den. Ja, jag vet inte om du tittade att det stod en blå pump bredvid mina IBC-er.
Nej.
Jag trodde ju du var en lite iakttagare och detaljmänniska. Du gick ju förbi den.
Det här är så jävla mycket grejer. Kolla ju över. Så var det 100 skärmar. Ja, det är fullt upp.
Ja, och var småbarn med också.
Och så det var ju så otroligt goda surdegsbaguetter man fick äta och vinbärspaj och det var så, och din bedårande hustru och jag hade fullt upp.
Okej att du missade pumpen då, Kalle.
Jag ber om ursäkt.
Ja. Nej, men alltså du tar ju den och bär iväg den lätt även om man inte är jättestor och jättestark. Va? Så det är inga bekymmer.
Okej, så det är bara en, det kommer en slang in med vatten från ena sidan från IBC-tanken. Och så bara sen går en slang ut till vattenspridaren.
Din trädgårdsslang.
Just det.
Så är det. Krångligare så är det inte.
Ja, det var ju väldigt enkelt. Jag har ju löst det genom att bygga ett vattentorn. Det är ju inte tillräckligt för att driva en vattenspridare. Men det är tillräckligt för att driva en droppbevattning.
Mm.
Så jag har ett vattentorn som är då upp under ladugårdstaket precis. Så den samlar regnvatten men i höjd med hängrännan.
Mm.
Och sen så leder det vattnet ner. Förut ledde det till växthuset, men det har jag rationaliserat bort. Nu har jag det till en av mina odlingar. I år odlar jag vinterskors, majs och vanlig skors och bönor där. Och där har jag lagt en droppbevattning som då jag kopplar in i den här IBC-tanken. Den är manuell, så jag måste komma ihåg att stänga av den. Och det har jag ju glömt ganska många gånger. Men det funkar fint.
Ja, det är bra du sa det där med vattentorn. För jag tänker vi skulle kunna ta med det också i och med att... Ja, det blir ju ett fördjupningsavsnitt om vatten och bevattning det här. Och inklusive lite brandskydd. Ja, men det är ju det här... Du gjorde ju ett torn, jag vet inte hur högt det är. Jag tror det är 4 meter eller något i botten på tanken i alla fall, va?
Mm.
Ja. Man kan ju också utnyttja om man har en bo på en slänt och huset ligger lite längre upp och tomten ligger nedanför. Så kan du ju samla vatten. Får du då höjdskillnader, ja då får du ju självfall då och tryckskillnader i vatten. Ja. Och tittar man på droppbevattningsanläggningar och sånt där, så är det såna här minimumtryck på 0,5-0,6 bar. Och det är ganska lätt att räkna på det här faktiskt också. Så en meter är 0,1 bar kan man säga då, alltså överslagsmässigt.
Okej.
Okay. Så 10 meters höjdskillnad är 1 bar eller 1 kilos tryck.
Där ska man.
10 meter så har du en släntande trädgård och gör lite torn dessutom på något uthus och så vidare. Så får du ganska fort 1 kilo alltså. Men framförallt i droppbevattning då, så när du kan komma till 5 meters höjdskillnad då. En halv bar eller 0,5 kilos tryck då.
Just det. Ja, min verkar faktiskt funka med 0,4 bar. Om det nu är det.
Ja.
Vad spännande. Ja, det är coolt med vattentorn också.
Mm.
Jag är lite sugen på att... Jag byggde ett vattentorn i BV-laggården. Och sen när jag var klar med det så insåg jag att jag hade byggt exakt lika högt som det var som golvet i logen. Så jag lika kunde ställa IBC-tanken på logen och leda ut vattnet därifrån.
Mm. Och men sen, det som är fördel är ju risken för vattenskador och kranar som läcker och sånt där. Men... grejen är det att längst bak på din loge där uppe, det är ju ett festlokal och så vidare, och jag har haft föreläsningar där eller biodlingskurser och så, det är en stor loge, perfekt. Men längst bak, du skulle ju faktiskt kunna ha, om du kollar bärkraften på golvet där, så skulle du ju kunna ställa 10 IBC eller någonting där, va?
Och det är faktiskt min plan. Jag tänker att jag ska ställa 10 IBC där och seriekoppla dem så att jag har en lite större reserv.
Ja. Tänk på att det är 10 ton då.
Japp. Jag tänker att jag väntar tills du kommer hit så får du se.
Jag vill inte hålla fast med ett beräkning här på balkarna där.
En annan plan som jag har är att gräva så att taköverrinningen från mitt bostadshus går ner i dammen.
Mm.
För att hjälpa till att fylla på den lite. Det är också en grej som står på min att göra-lista nu inför sensommaren.
Bra. Jag tror det får räcka med bevattning här nu, va? Men jag sitter också och tänker på det. Sa du inte att det var 150 frågor?
Jo, det var en. Nu har vi tagit en fråga.
Jag har väntat här. En till, vad bra.
Vi har fått en fråga från Mr. Jansson. Ja. Han undrar hur mycket handsprit ytdesinfektion ni har hemma.
Okej.
Det är kanske lite enklare att svara på.
Ja, precis. Det blir bra. Vi kan ta några korta där också. Ja, jag måste ju tänka efter hur mycket jag hade. Jag kan väl säga så här. För jag var lite präktigt kanske, men jag tillhörde ju faktiskt de som hade detta hemma när pandemin kom och allt tog slut. Jag hade inte bara toapapper.
utan också ytdesinfektion och munskydd.
Ja, ja, skyddsmasker hade ju varenda en i hela släkten. Riktiga skyddsmasker. Men sen, nej men jag hade nog i alla fall 4 liter av varje eller någonting sånt där va. Hade jag då. Nu har jag ju utökat detta. Har jag gjort. Jag vet faktiskt inte hur mycket jag har, men det är ju 10 liter i alla fall. Av varje.
Tar du med barskåpet i beräkningarna då också?
Nej. Den är förbjuden att använda som handdesinfektion.
Ja.
Och där är lite mer då. I beredskapslagret.
Nu undrar ni väl inte hur mycket jag har, men jag tror att jag har ett par liter. Mm. Och det har jag förra ägaren av gården till att tacka för. För det fanns när vi flyttade in tillsammans med lite vis med tvål och väldigt mycket sådana ansiktsmasker också. Munskydd.
Mm. Det låter ju som när jag har ju varit hos dig där och sett. Alltså, det känns ju som han som bodde innan hade rätt hög beredskap faktiskt.
Mm. Tror han gillade en god deal. Nästa fråga kommer från Elin Levenhaupt. Hon skriver: var är bästa stället att köpa dunkar till vatten?
Mm. Du får ringa och säga till om sponsring sen där, Kalle. Nej, men jag måste nog säga så här att jag tycker att Biltema har väldigt prisvärda dunkar. Så är det.
Där köpte jag mina också.
Ja. De har bra pris och fungerande och det är så många som köper deras. De måste ju vara Sveriges största dunkförsäljare till privatpersoner alltså. Så det är väl det vi får säga där.
Jag vi säger Biltema.
Ja, det gör
nästa
vi.
Fråga kommer från Norlund. Eller Len Norlund. Är rödbeta det optimala att odla förutom pären på Västerbottenskusten?
Ja, alltså mycket av standardgrönsakerna går att odla på Västerbottenskusten. Man får välja sorter. Alltså olika sorter har ju olika utvecklingstid då, va? Tar du vitkål till exempel så har du ju vitkålsorter som behöver 150 dagar för att bli färdiga då, va? Men du har ju vitkålsorter som behöver 80-90 dagar också, va? Så att då får man ju ta de som är anpassade efter odlingssäsongens längd då, va? Jag kan ju inte ta den här vitkålen ner i Värmland heller som har 150 dagar, 130 dagar och så vidare, va? Så det gäller även morötter och sånt. Det går att odla det mesta i Västerbotten skulle jag säga utav det här vanliga då. Sen är det plantuppdragning och sånt. Men rödbetor är ju en fantastisk gröda. Och jag får väl ta det här som min hustru la ut en bild på. Händelser heter det som är kortare, som försvinner. Ja, precis på Instagram. Hon kör så här treor. Vi är ju lite populärt så här i beredskapssammanhang med treor.
Mm.
3 sekunder, 3 minuter, 3 timmar. Men också att ha 3 av olika saker. Men sen är det så också att när det gäller mat så är det mycket tripplar som är väldigt bra. Och en sån superduper trippel, det är faktiskt ugnsbakade rödbetor med getost och rostade solroskärnor. De 3 i kombo så har du en måltid förrätt som är otroligt bra alltså. Alltså
det är jävla gott med rödbetor alltså.
Ja, det är ju det. Det är alltså att inte vet är mer rödbetor än vad jag gör.
Jag har odlat otroligt mycket rödbetor i år och de har blivit otroligt stora och det har nog gått upp för mig att Britta inte gillar rödbetor. Och naturligtvis ingen av barnen heller. Så det är jag bjuder på när vi har gäster. Men det är apropå rödbetor, tittar jag frågar Ingrid Patrik för mig en det kommer från användaren Kalle Sacker i Wahlström. Det är hur lagrar man sina rödbetor på bästa sätt?
Mm. När det gäller potatis så kan man ju ha den i lådor och säckar och så vidare. Då är det här vanliga, svalt, mörkt och lite fuktigt. Och det gäller rotfrukter generellt. Men är det så att man vill ha extra lång hållbarhet. De blir ju mjuka efter ett tag, va? De här på grund
Varför
av...
blir de mjuka?
Ja, det är ju luftfuktigheten helt enkelt. Alltså att de torkar.
Mm.
Så morötter, även rödbetor och palsternackor, rotpersilja, alltså de här andra rotfrukter.
Mm.
Där är det ofta bra att ha dem i någonting. Alltså till exempel i sand. Visst har du, gjorde inte du, ja, du frågade sånt i början också. Jag för mig att du gjorde ett experiment med två olika grejer, va? Med för den andra, förutom att lägga det i sand, så är det i plastback med tidningspapper. Och så ett lager rotfrukter, nytt tidningspapper, ett lager rotfrukter och så vidare. Men där krävs då att du har... iakttar lite grann och kollar balansen med locket. För du ska ha en viss luftning. Luftar du för mycket torkar det. Luftar du för lite blir det väldigt blött.
Japp. Kul att du frågar, Patrik.
Ja.
Det här får jag väldigt mycket frågor om också. Eftersom vi, det här var ju någonting som vi visade lite i första säsongen av Hjälp och köpt en bondgård. Men aldrig följde upp riktigt.
Ja.
Och jag kan nu avslöja att för morötter framförallt. För det var där det experimentet jag gjorde. Så var sand... bäst för kvaliteten på morötter.
Mm.
Men tidningspapper bäst ur användarsynpunkt.
Ja, just det.
Det var liksom lättare att hålla på med. Lättare att bära lådorna. Det var de vi använde först. Allt det där var liksom... Så jag tycker tidningspapper var bättre. Jag undrar om man kanske ska göra så att man typ knäller ihop tidningspapper i bollar istället och lägger mellan... för att få liksom lite mer tidningspapper än bara... än bara ett lager mellan varje våning, så att säga.
Mm. Ja, det är med lagren också där. Det är ju det om någon blir dålig. Att det inte ska sprida sig mellan lagren med. Va?
Sen så får man hålla på och det där med att laborera med locket. Det tyckte jag var... det var lite lurigt. För att du kan inte ha stängt lock. För då blir det kondens där inne och det blir för fuktigt.
Ja.
Men om du öppnar locket. Då, om du då har möss i... jordkällan, så kommer de in och har fest i dina lådor.
Mm. Jag skulle säga så här då. Jag har ju inte haft någon jordkällare. Jag skäms att behöva säga det. Men det beror ju faktiskt på att jag har blivit så otroligt duktig på att förvara i backar och sånt i mitt skafferi, va?
Vänta, vi måste backa här. Hörde ni allihopa, ni som lyssnar? Patrik Sellman har ingen jordkällare.
Nej.
Helt sjukt. Om det är någon som bor i Sunne med omnejd som har en grävmaskin, åk hem och gräv en jordkällare hos Patrik. Det är helt sjukt. Hur kan han leva så här? Det är synd om karn.
Ja, nej, men jag faktiskt, det är ju så att det är en hyfsad investering att göra en jordkällare. Både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Och i och med att jag har ju byggt mitt ställe från grunden, röjt marken, fällt skogen, byggt upp hus. Jag får ju bygga allting och göra allting, va? Och, i och med att jag så snabbt lärde mig att förvara i torrare miljö alla grejer. Alltså, jag har jättelång hållbarhet på mina grejer, kan jag säga. Det är ju utrymmet dock. Du smet ju in i skafferiet där och såg att det var rätt fullt. Du kan ju tänka hur det ser ut på hösten.
Ja, det kan jag tänka mig.
Dörren öppnas ju inåt, men det är knappt man kommer in genom dörren då. jag hade tillbaka till det där med plastlådor och tidningspapper och sånt där. Jag hade slaktbackar med lock och det var ett litet hål i varje hörne på locket.
Mm.
Något form av ventilationshål i de där. Och det där var perfekta hål. Så att du behöver inte så mycket luftning. Och de var inte större. Där kom inte mössen in. Mm-hmm. Nu har jag inte möss i mitt skafferi. Men det har hänt att de har kommit in. Och då har vi ju fått... Det är en stor arbetsinsats då, kan jag säga. Men normalt sett har vi inte det. Men där går inte möss in i de hålen i alla fall då.
Jag provade att borra hål i locket på mina plastbackar som jag köpt på typ Bauhaus, men de sprack.
Okay.
Och jag provade sen att tejpa först och sen borra, det gick inte ändå. Men Så jag gjorde helt enkelt så att jag sågade till en USB-skiva och bytte ut locket mot en sån och la på.
Mm.
Och så gjorde jag ventilationshål med insektsnät som gjorde att mössen inte tog sig in.
Mm. Hur stora hål gjorde du då?
Ja, det är som en iPhone i mitten på USB-skivan.
Okej, okay, ett enda litet hål där i mitten, ja.
Ja, eller... det är ett ganska stort hål i förhållande till hur stor backen är.
50x10 eller något sånt där typ.
Ja, exakt.
Men var det låter lite stort tycker jag.
Ja, det är möjligt. Men det funkar det. Jag har inget att jämföra med. Så det hade kanske varit bättre med mindre hål. Men här funkar det helt okej.
Okay. Mm. Ja, men om vi tar i slutändan på säsongen då. Börjar de inte torka där borta i...
Jo.
April, maj.
Då tänkte jag att det kanske var... Att det, var ja, men det är ju möjligt att det var det som var felet då. Att det var, jag tänkte att det var... Att förvara i tidningspapper inte var lika bra som att få vara i sand. Men det är klart, det kanske var mitt hål som var problemet.
Mm. Alltså jag skulle nog testa att göra ett mindre hål. En tredjedel eller något av det där. Alltså.
Ja, kul. Då har jag ett litet projekt på gång här.
Ja, gör det. Så får vi utvärdera
det
sen.
För det
börjar
ta upp allting nu. Alltså rödbetorna, de är så jävla stora. Jag tror att det är dags att ta upp dem.
Det är ju så. Man tänker inte på det men man får ju lära sig det sen. Ja, alltså nu har man gjort i ordning alla land, dratt upp alla planter, hållit på med allting, skött det här, vattnat, ogräsrensat. Nu är halva jobbet kvar. Skörden. Det är alltså mycket mer jobb med det än vad man tror med att skörda.
Och nu börjar jaktsäsongen också.
Oh. Ja. Men det gäller att hitta glädjen i det. Och verkligen det här när man gör sina konserveringar, inläggningar, fyller sina säckar och ställer in och det där. Hittar den där härliga... Vad ska man säga? Ekorrkänslan liksom av att lägga i lager alltså. Den är ju härlig. Så...
Ja, men jag har ju en väldigt stark sån här Pokémon-personlighet. Jag tycker ju om att samla och levla upp och skaffa nya vapen i tv-spel och sådär. Så det här det är ungefär samma grej att fylla jordkällan. Jag tycker det är superhärligt.
Mm.
Jag undrar också, jag tror att jag behöver musäkra mina potatislårar.
Ja.
Och då liksom hur grovmaskigt nät kan jag sätta på insidan?
Oj, det där är en sån där typisk grej för man vill mustäta bikuperna också. Jag är alltid lite osäker på just det där. Hur svårt kan det vara?
Ja.
Nej, men alltså jag skulle nog, om du ändå ska köpa ett nät, så jag skulle inte gå över 6 mm.
Ja, taget.
Och ja, jag tror till och med, gör så här så är du helt säker att du går till 5 mm. Så ja, får vi kolla upp sen om det finns något standardmått där. Det gör det givetvis. Så får jag se till att lära mig det där någon gång eftersom jag får en del frågor om detta.
Du är väl inte heller riktigt rätt man att fråga när det gäller musproblematik? Du är den jag känner som har störst problem med möss.
Ja, period jag hade i fjol hade vi verkligen det. Jag var 26 år när jag byggde mitt hus. Och jag tycker faktiskt att jag gjorde ett riktigt bra jobb där. Men jag har ju aldrig bott i något hus med musproblematik.
Nej.
Förut i mitt liv då, innan jag blev 26. Så jag visste helt enkelt inte det då. Det fanns liksom inte med att det skulle vara ett problem. Jag har aldrig haft det. Så att det vet jag nu.
Hur gör man för att musäkra ett hus?
Alltså det är ju helt enkelt så att du får inte ha större öppningar än så mössen kan komma in. Du får täta i nederdelen på brädfodring och framförallt så är det så här att möss springer ju på väggarna så de kan ju även springa upp under taken och in. Va? Så att nu är det ju lite speciellt också i och med att jag timrade mitt hus i 7-tums timmer, alltså 17,5 cm tjocka timmerväggar, så blir det ju naturliga gångar där stockarna ligger emot varandra. Så jag har ju motorvägar för möss i väggarna. Va? Så för min del så är ju strategin nu då, för nu var det så illa förra hösten och vintern här att nu måste det åtgärdas ordentligt. Och då är det helt enkelt att på insidan ta där de troligtvis kommer in och täta. Och då kan man, är det springer eller någonting någonstans, så kan man ju ta såna här lite grövre, inte stålull, men om du vet vad en stålmus är för någonting.
Nej.
Som man har och skrubbar kastruller med lite grövre stål i. Sån kan man ju ta och strula in i springer och sånt där om det finns det. In i garderober och olika grejer så. Men annars är det ju helt enkelt att ha grova lister och täta. Och jag har ett insläpp som jag vet är att jag har ett badrum på övervåningen som aldrig blev färdigt. Som blev förråd.
Okay.
Och där är bara timmerväggar på något ställe. Så att där ska jag göra i ordning också då, va. Där tror jag är ett jättestort insläpp då.
Och nu så folk som lyssnar på det här kommer nu, och det här har jag varit med om på internet, att nu säger alla så här, skaffa katt.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jag har ju mycket hundar och de går ut och lösa. Och det blir så, om man har utekatter då, vilket vi pratar om här, de drar hem så fruktansvärt med fästingar, mask, allt sånt där, va. Så att jag har ju haft katt här, eller min dotter har haft katter. Och så blev hon stor och flyttade och katterna blev kvar.
Ja.
Så vi har haft Gandalf, Nisse och Bullen här i drygt 20 år då.
Hmm.
Så att, nej, det blir ingen mer katt faktiskt.
Alltså, för, vi ska få katt och det har faktiskt blivit ganska stor skillnad för oss när det gäller möss. Mm. Mm. Och jag ser ju framförallt med sorkar. Dagligen så tar hon ju sork och det är ju liksom en härlig känsla. Men möss, där märker jag att det är färre. Jag ser färre möss, hör färre möss. Det är faktiskt det är
något. Då hade du tur. Har du läst den här serien Gustav?
Ja.
Gustav finns ju i verkligheten också.
Alltså tjocka trötta katter.
Ja, precis.
Du Patrik.
Ja.
Stort tack för idag.
Detsamma. Skönt att vara igång igen, Kalle.
Ja, jättekul att göra det här tillsammans med dig och tillsammans med er som lyssnar. Stort tack för att ni lyssnar. Ställ inga fler frågor. Vi har så många att beta av. Så vi hörs igen nästa vecka. Följ oss på Instagram i väntan på katastrofen. Och småbruk på, heter du på Instagram och heter Kalle Wahlström. Nej, det var om det. Ha det bra. Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.